Erik Rengström.
Och här är P4 Göteborg nu, senaste nytt om strömavbrottet i Mölndal.
Ja, fortfarande 4500 abonnenter utan ström i delar av Mölndal. Teknikerna har nu hittat felet i ställverket och jobbar med det, men kommer också att sanera efter branden i måndags och göra arbeten för att detta inte ska upprepas. Och prognosen för när detta är löst är klockan 18 ikväll, meddelar Ellevio.
18.00 ikväll alltså, senaste prognosen för strömavbrottet i Mölndal. Bra, senaste nytt här i P4 Göteborg.
Strax P4 Extra.
För tredje gången på bara några dagar har SVT utsatts för IT-attacker och nattens attack var den värsta hittills. Hur är det här möjligt och varför är det så allvarligt? En 15-årig svensk kille i Australien misstänks för att ha försökt rekrytera personer till morduppdrag i bland annat Sverige. Idag inleddes förhandling i domstol i Sydney. Och dagens gäst är fotbollsexpert Irma Helin Zibanejad.
Konsumentombudsmannen KO stämmer tre elbolag i en koncern för att ha vilselett konsumenter om priset på elen. Ett av elbolagen är Cheap Energy. Elbolagen höjer priset på elen rejält efter ett års tid utan att informera kunderna, skriver KO. Nu till USA och protesterna där mot migrationspolisens agerande. Och nu sprider sig protesterna till fler städer.
Protesterna mot migrationspolisen med förkortningen ICE för Immigration and Customs Enforcement har skakat Los Angeles i 5 dagar nu. Där ser läget ut att ha lugnat sig efter att uppåt 200 greps igår. En del för brott mot utegångsförbudet, andra för plundring och våldsamma handlingar mot polisen. Men protesterna sprider sig. Här hörde vi demonstrationer i New York och det har även varit protester i Chicago och i Austin och Dallas i Texas. Guvernören i Texas, Greg Abbott, säger nu att nationalgardet kallats in även där inför väntade protester senare idag. Och försvarsminister Pete Hegseth har sagt att användningen av amerikansk militär inne i USA, inklusive nationalgardet, kommer att utökas.
Reporter Rickard Myrenberg. Ryssland har återlämnat kropparna efter drygt 1200 döda soldater till Ukraina. Det uppger det ukrainska samordningshögkvarteret för hantering av krigsfångar. Överlämnandet är en del av den överenskommelse som Ryssland och Ukraina kom överens om under samtalen i Istanbul förra veckan. Just nu presenteras årets sommarvärdar i Grannkanalen P1. Totalt ska 58 personer sommarprata och det första programmet sänds på midsommardagen. Följ presentationen i våran app Sveriges Radio Play. Ekot, Erik Norberg.
Och radiosporten först med kommande skidförändring.
Nu bekräftar Internationella skidförbundet en historisk satsning. Det nya draget är att köra 5 milen för damer och herrar i Holmenkollen samtidigt. När världskuppens 5 mil avgörs startar herrarna först och 45 minuter senare damerna. Alltså kommer vi få se Frida Karlsson och Johannes Hössflot Kläbo samtidigt i spåren. Det här är stora och viktiga nyheter för längdskidåkningen. Det är mycket glädjande, säger norska landslagschefen Ulf Morten Aune till nyhetsbyrån NTB.
Det berättade reporter Gustav Bjärsten. Senast 2010 kördes en liknande uppdelning vad gäller 5 milen för kvinnor och herrar. Och så här säger expert Hanna Falk om förändringen.
Ska jag vara helt ärlig har väl de här längre massstarterna i världskuppen varit lite långtradiga ibland. Så det här kanske kan bli ett lyft att man håller liv i tävlingen samtidigt där då.
Och nu ska det handla om fotboll.
I eftermiddag presenterar förbundskapten Peter Gerhardsson truppen till sommarens stora fotbollsfest, EM i Schweiz. 3 frågor kommer att få sina svar. Vågar Gerhardsson ta ut Fridolina Rolfö som skadade foten i senaste landskampen mot Danmark?
I det läget när hon stegar framför och tar bollen så får hon ju en spark på foten. Hon ser ut att ha jätteont i alla fall.
Och kommer någon av, eller till och med alla talangerna, Felicia Skröder, Smilla Holmberg och Ellen Wangerheim får följa med till Alplandet? Och vilka får i så fall stanna hemma?
Jag hoppas att det finns en chans att vara med och bidra och hjälpa till Sverige i sommar.
Om man säger så här, du har inte bokat in någon semesterresa samma period som EM spelas?
Nej, jag väntar tills den truppen kommer och så får jag ta det utifrån det.
Hammarbys Ellen Wangerheim om drömmen att bli uttagen idag. Du kan höra truppresentationen direkt i eftermiddag i appen SR Play med start 15.55.
Många frågor som får svar alltså i eftermiddag. Lyssningstipset det bjöd Andreas Mats på. I studion här, William Walletoft.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Titti Schultz med P4 Extra.
För tredje gången på bara några dagar så har SVT utsatts för IT-attacker som påverkat både sajten och appen. Nattens attack var den värsta hittills. Hur är det här möjligt och varför är det så allvarligt? En 15-årig svensk kille i Australien misstänks för att ha försökt rekrytera personer till morduppdrag i bland annat Sverige och Danmark. I Sydney inleds idag förhandling i domstol om det här fallet. Och sopföretaget Think Pink lämpade tusentals ton med sopor utanför Botkyrka. 2020 började den här sophögen brinna. Det är först idag som temperaturen är så låg att det går att ta ordentliga prover. Lasse Persson var naturligtvis på plats. Och hon har spelat fotboll sedan hon var 6 år gammal. Ett SM-guld har hon i bagaget. Numera mest känd som fotbollsexpert i TV. Idag träffar du Irma Helin Zibanejad. Hon är här efter 2:30 och hon delar ju sitt liv mellan Sverige och New York på ett väldigt spännande sätt tycker jag. Det här är Benjamin Ingrosso, hans senaste singel här i P4. Angela. Tack för att du väljer P4 Extra den här onsdagen och idag börjar vi så här.
Det ärliga svaret är ju ja. Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden. SVT har nu uppmärksammats, MSB jobbar med, SVT jobbar själva med det. Banker, BankID, det är väldigt många organisationer.
Det där var statsministerns svar på frågan om vi är under attack efter den senaste tidens cyberattacker. För SVT så har det för tredje gången på kort tid där har man utsatts för en överbelastningsattack som påverkat både sajt och app. Och den senaste attacken var den värsta hittills. Det här ska jag prata med SVTs vd Ann Lagercrantz om. Välkommen till programmet, Ann.
Tack.
Vad kan du säga om de här attackerna? Vad är det som händer?
Ja, men det är som du säger, vi har haft upprepade attacker sedan i söndags kväll. Och man kan ju säga att vi är ganska vana, vi parerar ju hela tiden och klarar angrepp. Men det här liknar inget vi sett tidigare. Det är en långvarighet och en magnitud på en helt ny nivå. Så det här är den största attack vi har sett i SVTs historia.
Och nu har ni drabbats av den här attacken i praktiskt taget 3 dagar i rad. Hur stort är det här problemet för er? Hur påverkas arbetet?
Men det här är ju inte bara ett problem för SVT, utan jag tycker statsministern säger det väl. Det här är ju faktiskt en attack på Sverige. Och här kan man ju faktiskt säga att demokratins fiender har många måltavlor. Det är ingen slump att SVT är ett av de första och viktigaste målen. Vi ser i historien, vi ser runt i världen att de som vill attackera ett öppet samhälle ofta börjar med public service och oberoende media. Och SVT är idag det medieföretag med högst förtroende, största användning. Det här vet antagonisterna och därför står de mot oss. Så det här är en del av ett hybridkrig mot vårt sätt att leva.
Och vad vet ni om de som har utfört de här attackerna? Misstänker ni att det finns något samband mellan de olika attackerna? Och jag tänker också kanske också med attacker mot riksdagen och Arbetsförmedlingen som har varit aktuella.
Vi vet inte. Vi vet inte var attackerna kommer från eller vilka som ligger bakom. Men vi ser att den skadliga trafiken kommer från flera platser utanför Sverige.
Men du, vad gör ni i nuläget då?
Nej, men dels så har ju vi fantastiska experter internt som gör allt de kan för att minimera den publika påverkan. Och också för, det här är ju såklart också en stor belastning på vår personal, att så gott det går också att minimera påverkan på våra interna system. Och jag är säker på att flera användare har märkt att trafiken har under de här attackerna så kommit och gått. Så det beror lite på var man bor, vilken internetleverantör man har. Så alla har inte påverkats på samma sätt. Men det är också viktigt att säga att vi har hela tiden kunnat publicera nyheter. Vi har kunnat gå ut med viktigt meddelande till allmänheten. Så att även om det haft en påverkan så har vi klarat vårt beredskapsuppdrag. Och vi... som sagt, trafiken har kommit och gått, så att jag tror vissa personer har nog inte märkt någonting alls. Och här är det ju också så att påverkan nu är digital. Alltså vårt uppdrag är ju i marknätet med master och antenner. Så de som tittar på SVT 1 och SVT 2 har nog faktiskt inte märkt någonting alls.
Jag säger tack till dig där, Ann Lagercrantz, vd på SVT. Med mig har jag nu också IT-säkerhetsexperten Marcus Murray. Välkommen till programmet.
Tack.
Ja, alltså för oss som inte är IT-experter alls, vad är en överbelastningsattack?
Man kan ganska enkelt förklara jämfört med trafikstockning. Typ att om man har en motorväg och så kommer det väldigt mycket bilar typ, som ska inte jobba på morgonen, så fungerar det lite långsamt, men det fungerar. Om du lägger till massor med bilar som är flit bara vill störa trafiken, då kommer det bli stockning. Och då kommer man inte fram. Och det här är egentligen precis samma sak, lite förenklat. Så internet är ett öppen motorväg. Man kan surfa till vilken sajt man vill. Både de som ska surfa dit kan surfa dit, men också andra som inte ska surfa dit kan surfa dit. Om man då skickar massor med trafik, det vill säga massor med bilar, liknelsen, till samma sajt samtidigt, så blir det för mycket. Och det intressanta är att idag så finns det plattformar som kriminella aktörer tillhandahåller som gör de här trafikmönstren och kan skapa dem med digital teknik.
Okay.
Så att man kan köpa in sig på en sån här plattform, köpa tid, och så får man då skicka trafik mot valfri sajt och då händer den här skadan.
Just det. Okej. Okay. Bra beskrivet tycker jag. Jag fattar precis. Men nu ska ju MSB kolla på de här attackerna som har gjorts mot SVT. Och även om de kanske inte utreder den här IT-attacken, så handlar det ju om beredskap från MSB. Men alltså, hur vanligt är det, skulle du säga, Marcus, att man hittar de skyldiga bakom såna här attacker? Och finns det några teorier kring vilka som faktiskt ligger bakom de här attackerna mot SVT?
Men det är lite komplext. Vi såg väldigt mycket till exempel liknande attacker under NATO-ansökan när Sverige skulle bli med i NATO. Det var en grupp som heter Anonymous Sudan. De personerna blev faktiskt lagförda. Men det var på grund av omständigheter. För problemet är att ibland så annonserar de sig själva som grupp, inte som individer, på dark web eller på Telegram eller andra kanaler som de använder på internet. Och då är det ganska lätt, det är ungefär som aktivister. De säger, vi är de här och vi har gjort det här. Då vet man någonstans vad man ska börja leta. Mm. I det här fallet är det ofta att de inte gör det. Och då måste man titta på antingen trafiken, att man kan titta på om man har så här trafikmönsterövervakning och också har en intelligensfunktion där man kan jämföra det med andra attacker. Ska man se om det finns overlaps och det ser ut att vara ett visst botnät som man vet används av vissa grupperingar. Det är ett sätt att göra. Och det fungerar sådär därför att de här botnäten ändrar beteende hela tiden. Men man kan komma ganska långt med den metoden. Sen finns det mest avancerade det. Man kan titta på trafiken och säga att okej, vi får attacker från de här datorerna. Och sen kan man göra lite husrannsakan i vissa datorer och se varifrån de initieras. Och så går man kedjan tillbaka till ursprunget. Då kan man i bästa fall få tag i aktörerna på riktigt.
Mm. Men alltså, så som du beskrev där inledningsvis också, att det finns då kriminella nätverk som säljer verktyg, plattformar som gör att man kan bara brassa iväg en massa då, trafik så att det blir just trafikstockning i signalerna. Alltså, kan det vara en tonåring som sitter i en källare som gör det här, eller är det orimligt?
Det finns historiska fall där det varit en tonåring som gjort ganska uppmärksammade del och stacker. Men likväl kan det vara en antagonistisk stats underrättelsetjänst. Mm. Och man måste också titta på lite grann vad är sannolikt och vad är riktningen. Tittar på det geopolitiska läget så finns det ett värde av att störa det svenska samhället. Vi vet att aktörer som Ryssland, de vill försvaga vår demokrati och den europeiska gemenskapen och så vidare. Så att moduset passar in på en sån typ av aktör. Så det ökar ju sannolikheten för att det skulle vara dem. Men det är det som är det svåra i den digitala världen och anonymiteten i internet. Att det kan också vara en tonåring. Och det kan dessutom vara en tonåring som exempelvis är prorysk och vill jobba i enlighet med sin nations intressen.
Men,
så spektret är så stort. Men det är svårt att liksom peka på någon, om man inte gjort jobbet, och kan då gå hela vägen tillbaka och säga att det var dem, för vi kan attribuera den attacken till en specifik aktör.
Sen har vi också hört talas om de här attackerna mot Swish, och nyligen slog riksdagens hemsida ner också. Det är bara några få exempel. Vad säger det här om Sveriges IT-säkerhet, tycker du?
Det är en naturlig fråga att ställa. Och först och främst skulle jag säga att de flesta av de organisationer räknat upp, inklusive SVT, har god IT-säkerhet. Förmodligen bland det bästa i Sverige. Bara så man förstår det. Och Sverige är inte dålig, utan Sverige är duktiga på IT-säkerhet generellt. Det som är problemet med de här attackerna är att det här är inte attacker där man bryter sig in i system för att det är svagt eller man har speciella metoder för att hitta vägar in. Utan det här är ren trafikstockning. Och det är egentligen alla internetexponerade system i hela världen är sårbara för det. Sen kan man ju mitigera risken och man kan ha en stor förmåga att ta emot stora mängder trafik. Men det kräver ju att man har många komponenter som fungerar. Man måste ha en webbsite som tål mycket trafik. Man måste ha nätverksutrustning, brandväggar och router som tål mycket trafik. Man måste ha en internetleverantör som tål mycket trafik. Och dessutom behöver man då DDoS-skydd som kan ta bort de stora volymerna av dålig trafik. Har man alla de komponenterna på plats så är man minimalt sårbar.
Man håller du med
statsministern
om att Sverige är under attack?
Jag håller med statsministern, och det är också en del av problemet. Därför att vi är under attack, vi befinner oss i en geopolitisk osäker läge. Och DDoS-attacker är en komponent i den digitala krigsföringen. Med andra typer av aktiviteter, trollfabriker som vill påverka oss i sociala medier, rena intrång i system där man stjäl information eller vill påverka system och så vidare. Så att det här är en komponent för att uppnå mål. Och ett av målen som man har, det är ju att påverka samhället, att skrämma befolkningen så vi som medborgare i Sverige ska känna att det svenska systemet fungerar inte och kan inte skydda oss riktigt, att vi kan inte lita på vår förmåga. Och därför blir det också svårt, för man vill säga att vi är under attack, men man vill samtidigt inte elda på rädslan, för då går man ju den väg som antagonisterna vill att vi ska gå.
Mm.
Så man måste titta på det här balanserat. Och en viktig sak att tänka på är att det man slår mot här, det är tillgängligheten. Vi kan nu titta på de här attackerna mot SD. Man har kunnat påverka att komma åt livesändningar en stund under flera tillfällen under några dagar. Det är inte bra. Men det är egentligen inte väldigt allvarligt.
Okay.
Och det är på grund av att internet är byggt som det är byggt.
Alltså det här är ett så otroligt spännande ämne. Jag hade velat prata med dig hela eftermiddagen, Marcus. Men det får vi inte, så jag måste tacka dig där. Varmt tack, Marcus Murray, IT-säkerhetsexpert, för att du var med i P4 Extra idag. Här är Dua Lipa, Levitating. Det här är P4 Extra. En 15-årig svensk kille som misstänks för att ha försökt rekrytera personer till morduppdrag i bland annat Sverige och Danmark ställs idag inför en domstol i Sydney i Australien. Han misstänks också ingå i ett kriminellt nätverk. Det här ska jag prata med Sveriges Radios Asienkorrespondent Axel Kronholm om. Vad har hänt i domstolen idag, Axel?
Ja, det har ju, själva rättegången eller huvudförhandlingen har inte dragit igång på riktigt ännu, utan det som har skett idag har mer administrativ karaktär. Man håller på och förbereder inför en eventuell rättegång. Och då, när den väl sätter igång, så lär vi ju kunna få mer detaljer också kring bevisläget och vad det är exakt som åklagaren menar att den här tonåringen ska ha gjort i Australien.
Men om vi tittar då på vad det är för misstankar som riktas mot den här 15-åringen, hur ser det ut?
Mm. Ja, australiska polisen anklagar honom för att ha använt en krypterad tjänst. Det skulle kunna vara en krypterad chattapp man syftar på. För att från Australien försöka rekrytera personer till att utföra beställningsmord i både Danmark och Sverige. Så det ska ha varit en del av de pågående gängkonflikterna i Norden helt enkelt.
Och alltså, vet vi hur australisk polis kom den här 15-åringen på spåren?
Ja, de säger att de från början fick tips av dansk polis som tittade på det här. Och enligt uppgifter i media så förekommer den här 15-åringen i förundersökningar både i Sverige och Danmark. Alltså att han då ska ha varit en del av de här miljöerna tidigare och varit förekommit i förundersökningar. Så det som sen har hänt har varit ett samarbete mellan svensk, dansk och australisk polis som ledde fram till en husrannsakan och ett gripande för ungefär 2 månader sedan i Sydney där den här 15-åringen bodde. Och då kunde man också beslagta olika digitala enheter, vilket jag antar är datorer och telefoner.
Vet man varför den här 15-åringen befinner sig i Australien?
Det finns väl inget bekräftat ännu som jag har sett, men enligt olika medierapporter i Sverige och Australien så ska han ha skickats till Australien av sin familj i Sverige. Troligen som ett sätt att få bort honom från de här kriminella miljöerna i Sverige. Men vi vet ännu ganska lite om vilken slags tillvaro han har haft i Australien och omständigheterna kring att han har varit där.
Och vad händer nu då? Kommer han att hållas kvar i Australien eller skickas han till Danmark eller till Sverige?
Nej, han sitter fortfarande frihetsberövad i Australien nu i väntan på rättegång. Jag har inte sett något om att Sverige eller Danmark har begärt honom utlämnad, utan det här från Australiens synvinkel så har ju brotten begåtts i Australien, de misstänkta brotten, eftersom det är därifrån som han då anklagas för att ha försökt planera de här morden. Så eftersom det skedde på australiskt territorium så är det deras ärende så att säga. Så nästa steg är att fortsätta förbereda en möjlig rättegång, och om han döms för de här brotten han står anklagad för så kan han få livstid i Australien.
Axel Kronholm, Sveriges Radios Asienkorrespondent. Stort tack för den här rapporten.
Tack.
Här lyssnar vi på Depeche Mode med Enjoy the Silence.
My little world, painful to me, it's right.
fotboll sedan hon var 6 år gammal. Hon har ett SM-guld innanför västen. Numera mest känd som fotbollsexpert i TV och krönikör. Irma Helin Zibanejad hör du efter de lokala nyheterna. Klockan den slår 13:30.
De lokala nyheterna kommer från P4 Göteborg. 4500 elabonnenter i delar av centrala och södra Mölndal är fortfarande utan ström. Orsaken är ett fel i samma ställverk som brann i måndags och orsakade ett större 5 timmar långt strömavbrott. Det nya felet är en följdeffekt av den här branden och tekniker har nu hittat orsaken och arbetar på att laga ställverket. De kommer också att sanera efter branden och utföra förstärkningsarbeten för att detta inte ska hända igen. Prognosen för när strömmen är tillbaka, när de är klara, är klockan 18 ikväll enligt regionnätsägaren Ellevios presschef Jesper Liveröd. Men när de är klara så tar det ytterligare några timmar för Mölndal Energi att koppla på strömmen och de beräknar att alla abonnenter ska ha strömmen tillbaka klockan 21.
Efter nattklubbsbranden i mitten av mars i Nordmakedonien där 62 unga avled och hundratals skadades tar landet nu hjälp av Göteborg. En delegation kommer åka ner till staden Kotkane för att ge råd och stöd och dela med sig av sina erfarenheter från diskoteksbranden på Hisingen 1998. De flesta av delegationens deltagare har koppling till diskoteksbranden. Alfred Larsson, P4 Göteborg.
Göteborgs gräsmattor ska förvandlas till ängar. Ja, runt 1,5 slottskog i yta ska göras om från gräsmatta till ängar i Göteborg. För att gynna de vilda pollinerarna och öka den biologiska mångfalden i staden tänker det rödgröna styret ge 2 miljoner kronor årligen i sin extra budget till projektet. Linus Helsing, P4, Göteborg.
De svenska jordgubbarna hotas av kylan i maj.
Vi trodde det skulle bli ganska tidigt i år för det blommar tidigt. Men så har det varit kallt. Det var det att det blir senare.
Mats Lekander har odlat jordgubbar i nästan hela sitt 80-åriga liv. Och på odlingen i Tyfta på Körn har bären ännu inte mognat.
Inte så det går att plocka någonting som blir något.
Och varje år är det samma visa.
Det är alltid lite nervöst. Men det är väldigt upp och ner. Det kan bli, ibland är det väldigt roligt skörd och ibland är det bättre.
Men
reporter Alva Olsson. I fler lokala nyheter hittar du i vår app som heter Sveriges Radio Play. Och jag heter Niklas Malmberg.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Kära någon, det har liksom börjat här medan vi sitter och bara pratar och pratar. Roligt att se dig igen, Irma.
Ja, detsamma. Jag minns inte exakt när det var senast, men
alldeles för länge sedan kan vi då konstatera, ja. Eftersom vi båda är lite förvirrade kring det.
Ja.
Irma är fotbollsexperten Irma Helin Zibanejad. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Säger jag efternamnet rätt?
Jättebra. Man är alltid lite sådär på tårna när det ska komma, för det är inte det lättaste, men det var super.
Jag har ju ätit Schultz hela mitt liv. Det är bara jag som uttalar på det viset. Ja. Det är inte så nog.
Nej.
Du, det är studenttider.
Ja.
Det här slår an något i dig.
Ja, men just det. Ja, alltså, jag älskar studenter. Det har jag landat i. Jag blir så glad när jag ser dem och hör dem. Och
även på flak?
Ja, alltså, jag har inget emot det. Jag minns hur kul det var att vara på det flaket. Och då var jag ändå spiknyktig, för jag kommer ihåg att jag hade match i Damallsvenskan dagen efter. Och man kan ju ha kul ändå, givetvis. Men ja, jag älskar de här tiderna. Jag tycker det är jättehärligt.
Ja, jo, men det är en speciell tid på året. Mm. Men när kommer den där känslan till dig idag då? Den där härliga känslan du hade där på flaket som du liksom kan minnas tillbaka till. När blir den verklig nu för tiden?
Ganska ofta, måste jag säga ändå. När jag är med min dotter, ofta. När jag är med Ella, när jag är med Mika, min man, med min familj. När jag är i Sverige sker det väldigt ofta. När jag får jobba med fotboll och herrallsvenskan kan jag uppleva den här, ja, med att jag är glad och tillfreds och mår bra. Så ja, relativt ofta ändå.
Men vad ljuvligt, det känns som att du är ganska nära till de där positiva känslorna.
Ja, alltså jag är väl som de flesta människor, att man känner alla känslor lite då och då. Men jag kan ju... Jag kan ju absolut vara deppig och nere och liksom känna dåligt också. Men jag tycker nog det, att ju äldre jag blir, desto oftare klarar jag av att må bra, kanske.
Härligt. Vi har så mycket att prata om. Dels din karriär. Alltså, du kommenterar ju herrfotboll. Och det höjde ju folk på ögonbrynen från början. Det är så fortfarande här i världen. Vi ska fördjupa oss i det. Sen så ska vi också prata om din egen fotbollskarriär, tänkte jag. Och sen så delar du din tid mellan New York och Sverige. För den där Mika du är gift med, det är han som också har efternamnet Zibanejad. Och det där är jag lite nyfiken på, hur det livet ser ut. Vi tar Jill Jonsson först. Är du med på den?
Ja.
Här är hon, While You Got Me. Det är Irma Elin Zibanejad som är dagens gäst i P4 Extra. Ask me my name, buy me a drink and tell me where you're from. You've got all night to read my mind, cause I go where the sun. Yeah, the mornings are a reminder, I'm a looker, not a finder. The thing about me, tidigare landslagsspelaren och numera fotbollsexperten och krönikören Irma Helin Zibanejad sitter mitt emot mig. Jag var ju lite inne på det där. Alltså, vi har ju sett dig som expert i Allsvenskan i flera år. Mm. Och kort uppehåll just nu i Allsvenskan. Och då har jag fattat att du ägnar de här veckorna åt att försöka klämma in så mycket som möjligt eftersom du lever i två världsdelar. Mm. Vad är det du gör när du nu trycker ihop det här schemat?
Alltså, jag tror egentligen att hela vår alltid i Sverige blir ju så att jag försöker ta ikapp kanske det jag saknar när jag inte är här. Och då är det ju framförallt mamma, pappa, syster, syskonbarn, bästa vänner och Mikas familj. Och, så det känns liksom inte som att jag klämmer in grejer som är jobbiga att ha att göra med. Utan jag är duktig på att tacka nej till saker. Så främst så träffar jag människor som, eller vi träffar människor som vi har saknat väldigt mycket. Ja, så det är nog
men
det
är det såhär, jag måste ha bredbar, leverpastej, jag vill ha saltlakris, de grejerna ska också med.
Mm. Ja, gud. Jag tror att vi sista veckan, alltid jag och Mika, innan vi åker över till Sverige, då sitter vi alltid på, vad ska du äta när vi kommer hem? Vad ska vi äta dag två? Och sen är det bara, men det är så svennebanankyl så det bara finns hemma hos oss.
Gud vad roligt. Mm. Om vi tittar lite på fotbollen här nu. Alltså, vad spår du för sluttabell? Jag tänkte att nu har jag dig här så jag passar på att fråga. För jag vill säga att du har tippat innan säsongen började. Så sa du Malmö FF i topp, IF Elfsborg och Hammarby på tredje plats där. Hur ser det ut just nu?
Det var en okej tippning ändå när jag får höra den. Förutom Malmö FF då. Men både Elfsborg och Hammarby går bra. Jag tror att Hammarby, Mjällby och Elfsborg blir...
I den ordningen tar vi dem.
Ja, det kan vi göra. Men det vore ju väldigt, väldigt, väldigt häftigt om Mjällby lyckades vinna SM-guld. Alltså det är liksom ett lag som har över 700 miljoner mindre eget kapital än vad Malmö FF har och leder allsvenskan. Så det är ju, det tilltalar såklart de flesta. Och de har varit hur bra som helst. Så ja,
det är underdog-vibben på dem.
Ja, definitivt.
Det gillar man ju alltid.
Ja.
Men du, varför leder Hammarby då? Eller varför tror du att de hamnar i topp?
Först och främst att de har sett väldigt bra ut under våren. De har en bra tränare, de har en bra spelartrupp, de har mycket spets i truppen. De har bra mittfält, bra backlinje och sen så har de en trygg och bra ledning med sportchef och så vidare. Och jag tror att de kan förstärka under sommaren på ett sätt som kanske inte... Jag tror, i och för sig behöver inte ens Mjällby förstärka för de har hela laget där så pass bra att det skulle räcka till ett SM-guld. Men jag tror kanske att Hammarby skulle behöva en ny forward. Rabbi är duktig men jag tror kanske inte han är kvar. Så han har inte gjort så många mål och är ung och sådär. Men jag tror det då, att Hammarby har, de kan stärka upp samtidigt som de redan har väldigt, väldigt, ett väldigt, väldigt bra lag.
Då får vi se vad det tar vägen. Mm. När är det klart? Jag tycker att både hockey och fotboll har liksom börjat tafsa på varandra säsonger väldigt mycket.
Ja, och det gillar vi ju inte. Hockey och fotboll ska hålla sig ifrån varandra säsonger.
Och det är en familjefråga.
Exakt, ja. Så att mitt liv kan fortsätta fungera som det gör. Ja, men det är ju... Jag vet inte ens exakt vilket datum sista matchen är. Jag vet bara att jag flyger över från USA för att befinna mig i Sverige då. Men det brukar vara liksom typ april-november, allsvenskan. Så det är lång tid kvar, tack och lov.
Mm. Mycket bra. Men du, innan du liksom hoppade på det här jobbet med att bli expertkommentator i skarpt läge så att säga, så har du sagt, jag tror att det här är ett citat. Mm. Du pluggade som ett jäkla as. Varför var du tvungen att göra det, känner du?
Jag säger så mycket. Nej, men, först och främst är jag ju... fotboll är liksom min stora passion i livet. Det har varit sedan jag var pytteliten. Och allsvenskan är... de flesta som är svenskar och väldigt, väldigt fotbollsintresserade kollar ju oerhört mycket allsvenskan. Och inklusive jag själv. Men... så är nog i det mesta att jag inte vill lämna något åt slumpen egentligen. Och jag tror nog att jag kände att när jag Discovery då som Max hette valde att satsa på mig som inte hade gjort... jag var ju helt oprövad. Jag kände att jag hade nog inte råd att göra några enkla misstag. Utan jag ville... i så fall om jag skulle, så skulle det vara mitt eget fel. Så jag såg till att kunna precis allting om alla och även massa information och kunskap som jag inte behövde och som jag inte använde på något sätt. Men jag ville se till att jag kunde varenda junior och P18 och akademispelare i alla lag. För,
otroligt.
Ja. Så ja, jag kommer ihåg att jag satt och Mika förhörde mig om så här, olika juniorspelare och jag visste nog att jag kommer inte behöva veta vem den här unga spelaren i Elfsborg som jag aldrig gjort en allsvensk minut är, men jag såg till att kunna det.
Nu gjorde du det ändå. Ja, jag tycker det är väldigt roligt. Men sen då så börjar du. Hur blev du bemött då? För jag tänker så här, du är ändå tjej och det är faktiskt killar på plan. Och det där kan vara tufft för vissa.
Ja, men så är det. Ja, nu var det så många år sedan. Men jag minns att det var väldigt mycket respons i alla fall. Positiv massor. Och den andra delen såklart med. Och
har det lagt sig?
Vet du, jag vet inte.
Jag slutar kolla. Det är det klokaste. Vad spelar det för roll?
Ja, och jag tror framförallt att jag har blivit, på tal om det äldre då, att jag bryr mig inte så mycket om det ena eller det andra. Alltså det är klart att beröm till, alla blir glada av beröm. Men jag lärde mig nog ganska snabbt att ska jag bli så där överlycklig över att få massa positiv respons så blir jag också sårbar mot det motsatta. Så jag tror att jag har lärt mig av många andra kollegor som har jobbat i branschen betydligt längre än vad jag hade gjort att liksom försök att bli cool nog och stark nog i dig själv, att om det är någon liksom, om du vill ha någon form av feedback så finns det kollegor som har mycket mer erfarenhet. Så jag tror att jag absolut har hittat ett sätt där jag litar på min egen känsla väldigt väl, och sen är det också bara fotboll, så skulle jag liksom råka säga något som någon inte håller med om eller någon annan tycker, då går nog livet vidare ändå för mig. Så jag tror nog att jag bara har hittat mitt sätt att vara jag i sändningar. Sen kommer inte alla hålla med mig, och det är verkligen helt okej. Men om jag vet att jag har sagt det jag tycker och inte blivit påverkad åt något håll för att jag ska plisa någon publik som tycker något annat. För det är klart att det finns starka röster i Allsvenskan. Det är därför jag älskar hålla på med Allsvenskan. Folk känner så mycket och tycker så mycket. Och det är också de som gör det möjligt att vi får jobba med det här, för att det finns ett intresse för stora tv-sändningar. Och ska jag börja liksom tänka vem som ska tycka och tänka om vad jag säger, då blir man kortvarig i den här branschen. Så jag är jag själv, och sen så får folk tycka och tänka lite vad de vill om det egentligen.
Sjukt bra. Det känns som att det är exakt samma sak här hos mig. Jag är mycket tacksam för det. Vi ska prata mer. Irma Helin Zibanejad är dagens gäst i P4 Extra. Vi ska lyssna på Marvin Gaye också. What's going on? mycket hjälp av mina kollegor. Du Irma, det verkar vara du och jag igen. Vi ligger live.
Okay.
Det är alltså tidigare landslagsspelaren och fotbollsexperten Irma Helin Zibanejad som sitter mitt emot mig. Du, vad betyder SM-guldet som du tog med Linköping? Mm. Jag säger det med flit, för vi ska faktiskt reda lite i, är det samma stad eller inte, lite senare i programmet.
Okay.
Men i ditt fall var det Linköping.
Mm. Ja, och jag spelar ju majoriteten av min fotboll i Djurgården, och sen så var jag i Piteå och sen i Linköping, exakt. Massor kan jag ändå landa i så här i efterhand. Jag tror att alla som spelar fotboll på en hög nivå, eller jag i alla fall, inte alla, där generaliserar, men jag drömde ju om att bli liksom en superstjärna i fotboll, att spela fotboll och vara liksom bäst i världen, drömde jag om. Och så blev jag inte så bra. Det var massa andra som nådde betydligt längre. Men jag blev ändå, jag blev bra, såklart. Och där tror jag att när jag har summerat min karriär så här i efterhand, så kan jag ibland vara lite kritisk mot så här, fan, det blev inte så bra som jag önskade och drömde om. Men just att det står svart på vitt att jag har vunnit SM-guld, det jag märkte det i efterhand, att det ger någon form av tyngd för mig själv och någon bekräftelse i att okej, jag vann SM-guld. Och där och då var det ju häftigt, men det är framförallt i efterhand som jag är jättestolt över det och är jätteglad av att när liksom alla kommer prata om Mikas karriär till Ella, så ska jag fan visa henne det här också.
Best in Sweden, everybody. Ja, det tycker jag absolut att du ska trycka ner i halsen på längden och tvären på alla som även de som inte vill höra. Men jag undrar bara, har du en liten statyett, en plakett, en medalj, allt det?
Ja, man fick en liten medalj. Det får man oavsett, för med Piteå så kom vi också, tror fan vi kom 2 och 3, jag kommer inte helt ihåg, men då får man medalj för det också.
Men har du här någon framskjuten position i hemmet?
En kartong.
Ja, det är inte så framskjutet.
Nej, jag satt faktiskt och tänkte på det när du började prata om det, att man kanske skulle, nej,
jo,
det känns lite väl.
Det ska man.
Hade jag blivit lite bättre? Alltså, hade jag blivit, jo, alltså.
Hur många människor har vunnit SM-guld i fotboll? Kom
det
igen.
Det är ganska många ändå.
Du, vad har Mika vunnit egentligen?
Ja, VM och junior-VM.
Stå de grejerna framme?
Nej.
För då skulle jag vilja komma med en liten input här.
Nej, det skulle jag nog inte tillåta. Men jag vet var den medaljen ligger. Eller båda de medaljerna. Inget är framme i huset. Nej. Det får vi nog ändra på kanske.
Ja, jag tycker ändå det faktiskt. För att det är inga små grejer. Hur mycket tävlar ni med varann? För att det är ju 2 elitpannben.
Ja. Nej, men vet du, inget, för det hade inte fungerat. Alltså jag tror att vi har ändå känt varandra så många år nu. Att vi har lärt oss vad som inte gynnar vårt äktenskap och vår relation. Och då, jag kommer att vi spelar paddel ibland tillsammans, väldigt, väldigt sällan. För det, alltså, och då, jag tycker Mika är världens, obviously, jag är gift med honom och älskar honom mer än allt annat, men han är inte rolig att tävla med. Och så därför undviker vi nog det, om det inte har hållit på någon så här lite skojnivå.
Men sällskapsspel till jul?
Det går bra.
Alltså?
Allt sånt går bra, sällskapsspel, och det är när det blir liksom sport och tävling på riktigt, där jag tror att... jag är nog inte så jäkla kul att göra med heller. Nej, det är jag inte. Så vi har nog hittat det. Det där ska vi inte hålla på med.
Klokt. Men du, alltså, er kärlekshistoria är verkligen en kärlekshistoria. Det är ju liksom som en amerikansk high school-film. Det är Starlet som jag läste på min tid. Det har liksom alla ingredienser. Och det är sällan det blir så för någon här i världen. Och så vitt jag förstår, så ni träffades ju redan i gymnasiet. Ni hade franska lektioner tillsammans. Och jag såg att du har skrivit någonstans på sociala medier att en gullig tonåring som knappt vågade hålla ögonkontakt, så beskrev du honom.
Ja.
Jag tänker att det var inget problem för dig att hålla ögonkontakt.
Nej. Det brukar
men
gå bra.
Vad var er relation på den här tiden, 15-16 år gamla?
Ja, men vi var kära i varandra utan att det liksom var... jag var nog lite för, eller trodde framförallt att jag var lite för cool för att skylta med något sånt.
Med kärlek.
Ja, definitivt. Och Mika var blyg och han, ja, världens snällaste kille redan då. Men vi kysstes i smyg helt enkelt.
Men du, höll du i taktpinnen?
Ja, så att säga. Ja.
Men hur blev det ni till slut då? Vad tog det här för vägar?
Nej, men vi fortsatte, så alltså han draftades då när han var, ja, vad fan var han, 18 typ.
Där försvann han.
Ja. Men vi och jag var absolut inte redo att liksom lämna min karriär för någon i hela världen. Det var ju alldeles för självupptagen för, höll jag på att säga. Men typ...
Fokus?
Ja. Nej, men det fanns inte som alternativ. Däremot så har vi fortsatt att liksom hålla kontakt hela tiden efter det. Och liksom varit väldigt goda vänner. Och sen... vad var det? Kanske... hur många år? Gud, tiden går så snabbt. 7 år sedan. 8. Ja, så gjorde jag det klart för honom att... nu var det lite bättre timing.
Högg han som en kobra då? Var han liksom redo?
Jag vet att han sitter och lyssnar på det här. Så jag vaktar,
gör han?
Jag vaktar min tunga.
Jag intervjuade ju honom häromveckan inför hockey-VM. Jag var så otroligt nervös.
Det gick så bra.
Nej, det är ju, han var väldigt snäll, det är som du säger. Du är väldigt snäll, Mika.
Ja, det är. Och han lägger vår dotter nu och ser på klockan.
Då så hör han oss inte.
Nej, förhoppningsvis inte. Nej, men ja, det gjorde han.
Ja, det var kul. Och sen är det ju så att ni får dela upp livet. Hur ser din vardag ut i New York?
Väldigt mycket med mitt barn, eller vårt barn.
Härligt.
Ja, det är ju superlyx att få så mycket tid med sitt barn när hon är så liten. Nu blir hon 2 i slutet av augusti. Och ja, det är verkligen typ det mest... privilegierad jag har i mitt liv, att jag får så himla mycket tid med henne. Så jag är med henne och med mina vänner. Jag har ändå byggt upp ett liv utanför Mikas hockey. Och det har känts helt avgörande för mig och mitt liv. Därför, alltså fan, man är så jävla investerad i hans karriär och hur det går för honom. Och det är ju klart att mycket handlar om det. Det är ju därför vi är där borta. Och att underlätta livet för honom så mycket jag bara kan. Och då behöver jag också pauser. Alltså jag orkar inte höra fler prata om hans match eller den förlusten för Rangers. Och då är det helt avgörande och jätteviktigt för mig att ha ett socialt umgänge som inte bryr sig någonting om hur det går för hans
hockey. Det stämmer väl på alla utom möjligen en då. Ni kan ju liksom inte umgås med den personen för att hon är liksom ett för stort fan av din man.
Ja, det är faktiskt en rolig story. Amy, hon lyssnar ju inte på det här då, men vi träffades, ja det är faktiskt speciellt. Jag hittade ett bankkort i parken, i lekparken, och så kollade vi namnet, var det stod Mika och jag, Ella var i parken, och så stod det hennes namn, och så sökte han på henne på Instagram och bara, hon följer mig, perfekt, då kom hon se när jag skrivit till henne. Så skrev då Mika till henne att hej, jag har hittat ditt bankkort, och hon svarade så här, oh shit, jag bor här, jag kan komma annars. Och så gick vi och lämnade det kortet, och så såg jag, men den här tjejen jag sett i parken, och hon har en son i samma ålder ungefär som Ella. Och hon kunde ju inte prata. Och jag förstår ju det nu så här i efterhand. För hon var ju super, super fan av Mika och Rangers. Och stod bara i chock verkligen. Och nu har vi varit vänner. Vi blev ju superbra vänner efter det här. Men Mika kan inte vara med. För jag märker att hon blir helt personlighetsförändrad när han kliver in i parken. Hon blir bara tyst och konstig och awkward. Så vi umgås
själva.
Väldigt
roligt ändå.
Ja, roligt.
Det är som om min sambo skulle börja umgås med Robbie Williams. Det är snart midsommar. Mm. Du ska fylla 31. Mika älskar att fira din födelsedag. Har du höga förväntningar?
Nej, men han har sagt vad vi ska göra faktiskt. Vi ska... nu går det ju här emot allt jag sa om att vi inte tävlat sen. Vi ska spela paddel på dagen tillsammans. Och sen ska vi gå och käka på kvällen. Så det är ju bara 31. Så det blir jättemysigt att bara få vara han och jag.
Men själva midsommar firar ni på en plats som betyder väldigt mycket för dig.
Mm.
Och jag har förstått att Mika är väldigt involverad i att ni kan vara där. Hur mycket vill du säga om det? Du är ändå gift med ett NHL-proffs så vi vet vad de tjänar.
Ja, nej, men...
Jag tycker det är en helt rimlig gåva faktiskt från ett NHL-proffs.
Ja, det blir ju så. Men vi är mycket i Stockholms skärgård under högtiderna och under midsommar. Och det är en av mina favoritplatser på jorden egentligen att vara i Stockholms skärgård. Vi åkte mycket båt när jag var liten med familjen, men hade ju inte möjlighet att ha något ställe där då. Men
nu har du det.
Du, njut av din födelsedag. Njut av midsommar. Och livet är ljuvligt för er, men ni har också stora utmaningar, så unna er. Det tycker jag. Det låter ljuvligt. Irma, Helin, Sebaniad, tack för att du kom. Kom snart tillbaka.
Det ska jag.
Här är Carina Segura Moberg med Ekot.
3 dagar i rad har SVT utsatts för omfattande överbelastningsattacker som påverkat deras digitala kanaler. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu händelserna och säger att Sverige är under attack.
Det ärliga svaret är ju ja. Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden. SVT har nu uppmärksammats, MSB jobbar med, SVT jobbar själva med det. Banker, BankID, det är väldigt många organisationer.
För SVT är det nu 3:e dagen de utsätts. Och den senaste överbelastningsattacken är den allvarligaste hittills. Ann Lagerkrans är vd på SVT.
Det här liknar inget vi sett tidigare. Det är en långvarighet och en magnitud på en helt ny nivå. Det här är den största attacken vi har haft på SVTs historia.
Reporter Linda Chanwell. Hälsokedjan Life med över 200 butiker i Sverige, Norge och Finland har ansökt om konkurs för dotterbolagen i Sverige och Finland. Enligt Life har marknaden för detaljhandel under de senaste åren präglats av en rad utmaningar med stigande kostnader och förändrade konsumtionsmönster. Konsumentombudsmannen KO stämmer 3 elbolag i en koncern för att ha vilselett konsumenter om priset på elen. Ett av elbolagen är Cheap Energy AB, ett bolag som Ekot tidigare har bevakat. Elbolagen höjer priset på elen rejält efter 1 års tid utan att informera kunderna, skriver KO i ett pressmeddelande. Företagen, citat, agerar helt oacceptabelt, slutcitat. För en stund sedan presenterades årets sommarpratare i Sveriges Radio. I år har det osäkra omvärldsläget påverkat valet av sommarvärdar, det säger Bibi Rödö, programchef för Sommar i P1.
Vi känner ett stort ansvar eftersom det ser ut som det gör i världen. Det är ju väldigt dystert och dramatiskt just nu, så att vi har försökt välja kloka personer och som hellre förenar än splittrar.
Den 21 juni, dagen efter midsommar, sänds det första programmet. Därefter följer 57 sommarprat. Bland annat ska skådespelaren Peter Haber, som slog igenom med sin roll som Sunes pappa i